En av mina största stunder i livet, det var för ett antal år sedan när jag fick den stora äran att presentera, att välkomna, att skaka hand med Jan Johansen, denna fantastiska artist som hade en julkonsert i den kyrkan. Och jag har knappt tvättat min högerhand sedan dess. Vilket tillfälle att få presentera denna stora artist som vi har i Sverige. Johannes möter vi, som också fick äran att presentera en stor människa. Vi möter honom i där David har läst texten, så jag ska inte läsa den igen. Johannes, han blir känd som en stor profet, en röst i öknen som ropade. Det var ganska länge sedan en profet hade varit aktiv i Israel, så Johannes, han fick stor uppmärksamhet. En profet, han kännetecknas inte av att han behöver en stor PR-kampanj, han behöver inga stora megafoner. Det finns något slags ovärderligt, oemotståndligt tilltragande kring en äkta profet, även om orden ibland både kan vara kärva och tunga. Men Johannes, han höll till i öknen och människor lämnade sina byar och lämnade sina hus för att gå ut i öknen och lyssna till denna speciella person. De drogs till honom, de lyssnade på hans ord och de tog till sig av de allvarsamma ord som Johannes predikade för dem. Den träffade deras hjärta och de insåg att vi måste göra någonting, för här är en person som är sänd av Gud. Och det han säger går rakt in i våra liv. Så Johannes berättade att ni måste börja ett nytt liv. Jag kommer döpa er och begrava ert gamla liv i Jordans vatten. Och när ni står upp igen så får ni börja ett nytt liv som är präglat av godhet, omsorg om andra. Vänd om till Gud. Och så blev det många som följde Johannes ner i Jordans vatten och omvände sig och lät döpa sig. Och så en dag, vilken dag som alla andra dagar, så står Johannes ute i vattnet och döper person efter person. Och så ropar han nästa. Och så tittar han upp. Och så är det inte en vanlig människa, utan han ser rakt in i Jesu ögon. Med Jesus. Johannes, som liksom alla andra bibelpersoner, som vi har en tendens att glorifiera, att lyfta upp, att göra dem mer gudomliga och mer omänskliga än vad de egentligen var. Johannes, han var en människa precis som du och oss och mig. Men så fick han den här stunden, den här dagen, få vara med och döpa Jesus. Han kände sig ovärdig uppdraget. Jesus, det är inte jag som ska döpa dig, det måste ju vara du som ska döpa mig. Men Jesus svarade, nej, nu är det du som ska döpa mig. Och så fick Johannes, den andefyllda profeten, leda Jesus ner i vattnet och sänka ner honom och döpa honom i hela kroppen. Man förstår att Johannes kände sig ovärdig uppdraget. Han var van att döpa människor precis som Johannes och dig och mig, som var syndare, som verkligen behövde omvända sig och begrava sin synd och bli renade av Jordans vatten. Men den här gången så sänkte han ner en totalt fullkomlig, syndfri och ren människa i det smutsiga vattnet. Kanske Johannes där och då förstod att Johannes, eller att Jesus, inte behövde döpa sig för sin egen skull. Utan det var ett tecken, det var någonting där Jesus begravde och lät hela sin kropp och hela sitt liv omfamnas av detta smutsiga vatten. Där Jesus tar allt det mänskliga smuts och den synd som människan har. Jesus lät sig begravas i det för att helt och hållet omfamnas av den. När Johannes lite senare ensam med sina lärjungar, för det finns människor och lärjungar som följer Johannes, som inser att det här är en profet, det här är en man som är sänd av Gud, och man börjar finnas runt Johannes på ett särskilt sätt. Men när Johannes nu har fått döpa Jesus så inser Johannes att hans uppdrag och det han har kommit för, det börjar gå mot sin ände. Så när han ser Jesus säger han till sina lärjungar, se där är Guds lamm, nu ska ni följa honom istället. Och så börjar Johannes gestalten i Nya Testamentet mörkna och falla i bakgrunden. Hans tid har börjat närma sig sitt slut. Han har introducerat och presenterat och välkomnat Jesus för mänskligheten. Här är Messias. Här är han som ska komma. För Johannes var det inte sitt eget namn, sitt eget liv, sin egen kallelse, sin egen uppgift som var det viktigaste. Var någon annan. Här har ni Jesus Kristus. Nu ska ni följa honom istället. Det finns en sak som jag tänker att Johannes sen har kvar att lära mänskligheten. För även om hans uppdrag, hans uppgift nu har nått sin ände att presentera Jesus för mänskligheten, så får vi följa honom en tid till. Det är hur Johannes själv hanterar sina tvivel på Jesus. Johannes, han får tillbringa sina sista dagar, sina sista nätter i fängelse. Profeten har, fast hans uppgift har kommit till sitt ände, hans uppdrag är över, så han inte kunnat låta bli att konfrontera makten som lever på ett ovärdigt sätt, orättfärdigheten. Lönen för det är att han hamnar i en djup fängelsehåla och där blir det tyst för profeten Johannes. Han får tid att tänka över sitt liv. Och i mörkret och i tystnaden så väcker frågor hos Johannes. Är Jesus den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Förstår vi att han frågar sig själv, han frågar också sina lärjungar. Det är en ganska märklig fråga från Johannes. Slutet på sitt liv och slutet på sin gärning. Är Jesus den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? På ett sätt är det inte en märklig fråga för alla människor tror jag tänker. Vem är egentligen den här Jesus? Är han den han säger sig vara? Eller vad ska vi tänka och tro om denna Jesus? Vem är du egentligen Jesus? Men jag tycker att det är märkligt att det är just Johannes som ställer den. När vi möter Johannes för första gången så ligger han i sin mors Elisabets mage. Jesu mamma Maria kommer dit för att hälsa på. Och när Maria och Elisabet möts så står det att Johannes sparkar till Elisabet och Elisabet fylls av helig ande. Alla som någon gång har varit gravida eller stått vid sidan om vet att det inte är ovanligt att barn sparkar i sin mage. Vad är det? Eller de sparkar i sina egna magar eller de sparkar i sin mammas mage. Men vad är det som gör att Johannes eller Lukas väljer att ta upp detta tillfälle? Det måste ju vara någonting väldigt märkvärdigt och någonting väldigt speciellt som händer när Elisabet och Maria, när Johannes och Jesus möts. Som gör att Lukas väljer att ta upp det i sitt evangelium. Att Johannes sparkar till när han möter Jesus. Kanske är det så att redan i sin mage, redan som foster, förstår Johannes när han möter Jesus att detta är en speciell person. Han blir så glad, han blir så uppfylld av helig ande att han sparkar till och lever om i Elisabets mage. Och Elisabet själv också blir uppfylld. Det måste ha varit något utöver det vanliga. Vi följer Johannes vidare. Vi följer honom ut i öknen som vi har läst. Det han är tydlig med. Jag är inte Messias. Det kommer komma någon annan. Och jag är inte ens värdig att knyta hans sandalremmar. Ni ska följa honom istället. Jag är bara en röst som ropar i öknen. Och så ser han Jesus komma gående. Så är han tydlig med att säga. Där är Messias. Följ honom istället. Och han säger själv att när han tar ner Jesus i Jordan så ser han på samma sätt som Jesus ser en duva komma ner över Jesus. Och han hör rösten som ropar, detta är min älskade, detta är min utvalda. Var det någon som borde veta att vem Jesus är så är det ju Johannes själv. Ändå så i mörkret i fängelset så kommer tvivlen även hos den store profeten Johannes. Är du verkligen den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Tänk om allsammans är en bluff. Tänk om Jesus inte alls är Guds son. Tänk om jag har pekat på fel person. Tänk om jag har lett mina lärjungar vilse. Rent fysiskt så kunde Jesus eller Johannes inte ta sig någonstans. Han satt där, han satt i fängelset. Men han gjorde nog det som vi alla bör göra i våra tvivel och frågor. Vi vänder oss till Jesus. Han skickade sina lärjungar att fråga Jesus: är du verkligen den som vi ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarar Johannes lärjungar och skickar bud med dem tillbaka till Johannes. Gå tillbaka till Johannes och berätta vad ni ser och vad ni hör. Hur Jesus botar, hur Jesus läker, hur Jesus befriar. Se på vad Jesus gör och så får du svaret själv. Och så går budbärarna tillbaka till Johannes i fängelsehålan och berättar allt vad Jesus gör och vad han säger och vad som händer kring Jesus. Och han gör det i enlighet med skrifterna, vad som har profeterats om Messias. Och så verkar det som att Johannes till slut också får ro och frid i fängelsehålan. Han förstår till slut och han vet att han är förvissad om att han faktiskt har pekat på rätt person. Han får också svar på sin andra fråga: ska vi vänta på någon annan? Och det tydliga svaret är från Jesus själv genom Johannes lärjungar: nej, ni behöver inte vänta på någon annan. Jag är Messias, jag är den som skulle komma. Och Johannes förstår att vi behöver inte vänta på någon annan. Det finns ingen annan att vänta på. Det finns ingen annan som kan ge både synen och hörseln tillbaka. Det finns ingen annan som kan hjälpa oss att höra i världens brus. Det finns ingen annan som kan hjälpa vår inre och yttre förlamning att släppa, att vi blir befria, att göra oss fria, att göra oss riktigt levande. Det finns ingen annan som kan ta vår synd och göra oss fria och skuldfria. Det finns ingen annan än Jesus själv. Och så får Johannes frid och ro även sina sista dagar i mörkrets fängelsehåla. Och så beskrivs Johannes som den största av kvinna född. Han får inte den beskrivningen för sina kvaliteter, för det han har gjort. Han får inte det för att han har en fantastisk musikalisk begåvning. Han får inte det för att han skulle vara smartare än någon annan människa. Storheten hos Johannes ligger inte vad han är själv, utan vad han gör. Johannes fick göra det som så många andra hade velat och hoppats och längtat och drömt att få göra. Jag är övertygad om att Mose gärna skulle stå till öknen och sagt att nu är Messias här. Men Mose levde 1200 år för tidigt. Jag är övertygad om att Jesaja hade velat stå och skriva hela sin profetbok om han hade fått uttala en mening om att nu har Messias kommit. Men Jesaja levde 700 år för tidigt. Och visst hade det varit stort. Jag kan vara ärlig och säga att jag hade också velat uttala de orden och säga: här har ni Messias, följ honom istället. Men jag levde 2000 år för sent. Bland alla stora profeter som har funnits så är det just Johannes som får det stora uppdraget att introducera, att presentera, att peka på Johannes. Han fick det uppdraget. Därför är han störst av kvinnor födda. Det är också där vi som kristna, som lärjungar, som kyrka hittar vår uppgift och vår uppdrag. Att allting vi är, allting vi gör, det är att peka på Jesus. Det är inte i första hand vårt eget namn eller vår kyrkas namn eller vårt samfundsnamn som är det viktigaste. Det är att peka: där är Messias, följ honom, omvänd er och tro på honom. Där hittar vi vårt stora uppgift och vår uppdrag. Oavsett vilka vi är, vad vi gör, vilka gåvor vi har. Det är att fortsätta peka på Kristus. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus för att du kom till oss. Vi tackar dig för att du klev ut och lät dig döpas av Johannes. Vi tackar dig för att du är den som skulle komma, den vi hoppas och den vi längtar på. Vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du kan bota oss till ande, kropp och själ, Herre. Vi tackar dig för att du kan ta all vår skuld och all vår synd på dig, Herre. Vi tackar dig för att du kan göra oss riktigt levande, att du kan befria oss fullt ut, Herre. Herre, fyll oss på samma sätt som du fyllde Johannes med din helige ande, så att vi kan fortsätta peka på dig i allting vi gör och allting vi är. Tack för att du är den store, och låt inte oss stå i vägen för det du vill göra, Herre. Så därför ber vi, låt din vilja ske i allt. Amen.